Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Don på nummerlappen hade den kubanske friidrottsstjärnan Alberto Juan Torena när han tog den häftiga OS-gulddubben på 400 och 800 meter i Montreal-OS 1976. 217 centimeter, eller 217 om ni så vill, i den svenska friidrottstränaren Yannick Tregaros egna personbästa i höjdhopp. Tregaro en gång i tiden finalist i ett junior-VM. I veckan är det 30 år sedan Orlando Magic spelade sin första match i NBA. De mötte New Jersey, numera Brooklyn Nets, och förlorade. Totalt gjordes det i den basketmatchen 217 poäng. UFC 217 hette MMA-galan där kanadensaren George St. Pierre gjorde sin sista match. St. Pierre anses som en av sportens främsta utövare någonsin. 217 landskamper för ishockeylandslaget Tre Kronor gjorde Lasse Björn. 217 minuter och 14 sekunder, så länge pågick världens längsta hockeymatch. 217 minuter en ishockeymatch. Kvartfinalmötet i det norska slutspelet mellan Storhamar och Sparta Sarpsborg år 2017. Joakim Jensen avgjorde till slut för Storhamar i den 11:e perioden. Undrar förresten vilken som är världens längsta podcastserie. Kan Sporthuset vara med och utmana i framtiden? Här är avsnitt 217. Vi kallar in Umeåligan. Camilla och Jens. Camilla Enström och Jens Fjällström. Umeåligan, men ingen av er i Umeå, eller?
Exakt så är det ju. Tyvärr får vi väl säga, Jens. Vi har ju båda utvandrat från Umeå. Jag inte så långt. Till Övik kom jag. Men du är ju lite längre bort du, Jens.
Mm, men i varje fall en julresa inbokad till Umeå, så det ser jag fram emot och sådär. Och försöker åka upp så ofta det går och jag kan, så Umeå hjärtat klappar och slår, och inte minst för Björklöven.
Ja, det är ju onekligen roligt att hålla på Björklöven i dessa tider. De har ångat på hela säsongen, leder ju Hockeyallsvenskan just nu, men... Hörrni,
nej,
poäng före Modo. Och de här två möts ju på lördag i ett derby. Jag är peppad.
Nästan som man behöver åka upp och se det. Fjällräven Arena, va? Eller?
Precis, Fjällräven Center är spelplatsen. Och ja, det kommer vara många enströmmare där. Och även min syster och familj kommer upp. De bor ju i Umeå, men hejar ändå på Modo.
Jag kan enas om att vi tar upp både Björklöven och Modo till SHL. Känns inte det okej?
Okay? Jo, men det tycker jag faktiskt att det vore en helt okej okay deal för mig.
Klassiska lag, verkligen. Tobias, din man, spelar ju... Mm. Är det sista säsongen, eller? Det vet man aldrig med honom, va?
Det vet man faktiskt aldrig. Det vet knappt jag. Utan man får vänta och se vad som händer.
Det avgjordes ju verkligen 5-12. Eller han kanske hade bestämt sig tidigare, men som beskeden kom väldigt sent i alla fall inför den här säsongen om han skulle spela vidare, Tobias.
Ja, men precis. Han funderade ju rätt länge men kände till sist då att nej, men han ville ge det åtminstone en säsong till och försöka hjälpa Modo då upp till SHL igen. Det är ju liksom det stora målet då. Den här säsongen så ser det ju onekligen väldigt lovande ut, även om man inte ska säga för mycket än. Men 9 raka segrar nu. Det känns rätt bra, tycker jag.
Frey har gjort det som nu är slutsignalen. 2-2. Djurgården tar den poängen klubben behöver för att bli svenska mästare i fotboll 2019. Ett mästartecken som bärgas i en andra halvlek efter underläge i guldmatchen med 2-0.
Vi säger grattis till Djurgården, svenska mästare 2019 i fotboll. Det 12:e guldet för Djurgården. Och nu ska ni få gissa här, Camilla och Jens. Jag är ju med tips som jag talar ganska tyst om just nu, för jag gick ganska dåligt.
Men du brukar ju annars vara jäkligt vass på dem där.
Ja, jag har varit det tidigare, men i år var det fiasko. Det var en del skrälla ju. 337 sportjournalister och fotbollsexperter. Jag ska försöka bjuda in er till nästa år, om ni är sugna på att vara med in i det här tipset.
Absolut. 337 stycken. Garanterat någon, Tommy, som kommer komma efter dig. Det här med att tippa är liksom inte min starka sida. Det enda man vet när jag tippar det är att det kommer bli motsatsen.
Gissa hur många av de här 337 som hade Djurgården som mästare?
15 stycken då.
Ja, men jag tror lite mer, så jag säger 24.
7.
Oj, så få alltså.
2% räknar ut av det. Så det var ju en skräll om man ser inför säsongen.
Verkligen, och många var väl stensäkra nästan på att Malmö skulle ta hem där.
Mm, och om det inte var Malmö så var det ju AIK, eller jag kan tänka mig Häcken var rätt högt uppe och tippade där också. Och Hammarby tror jag säkerligen låg före i tipsen, Djurgården också. Så att det är en klar överraskning, men också tycker jag beviset för att fotboll är ett lagspel. Mm. Det är egentligen det känner jag, och att både så att säga hur man får ut mest av varje individ i laget, så att lagets totala prestation blir slagkraftigare och sådär. Men också den trygghet som det ger, att man har liksom en spelidé som när de ligger under med 0-2 Idrottsparken borta mot Peking sista omgången. Det är liksom, okej, okay, vad är det vi har gjort tidigare? Vad är det som funkar? Det är inte, någon måste göra det!
Nej, precis.
Panik, utan det är liksom, vi vet vad vi ska göra, vi ska fortsätta måla. Vi kommer att skapa målchanser om vi gör på samma sätt som vi har jobbat på sistone och sånt där. Och den tryggheten i spelidé och sammansvetsad spelargrupp är det som jag tycker har gett Djurgården ett SM-guld. Och det ger hopp till många lag som liksom inte är favorittippade inför en säsong, att det är möjligt, och att allsvenskan är så öppen så att det fortfarande finns och är möjligt att gå och vinna ett SM-guld även om man inte tillhör de topptippade.
Också tycker jag är lite förvånade med deras nya tränarduo då, med Bergstrand och Lagerlöf, som alltså kliver in och vinner SM-guld deras första säsong. Jens, vad tänker du kring det?
Alltså till att börja med så tror jag nog att de är så sammansvetsade sedan tidigare i Sirius, har jobbat bra, de vet liksom hur de ackompanjerar varandra på bästa sätt. Sen har man stött på en tränare du som är så cool.
Ja, men framför,
som
men
Kim
du,
Bergström. Alltså de är
så lugna.
Så lugna alltså. De utstrålar ju liksom ett sånt jäkla lugn alltså, och en tro på det de håller på ett så naturligt sätt, och ja, jag gillar den delen väldigt mycket.
Ja, och särskilt Lagerlöf. Jag tror det var Robert Laul som skrev det någonstans, att om du skulle bli, det är det jag brukar säga om dig också, Jens, faktiskt, att om du skulle bli krig eller sånt där, kärnvapenkrig i Sverige, då skulle han vilja vara med Lagerlöf, skrev Robert Laul, för att han andas sånt lugnt. Så känner jag lite med dig för övrigt också, men det kanske är en parentes, att jag skulle vilja vara i närheten av dig. Du andas också det lugnet, men det här Lagerlöfska lugnet.
Jo, och också den här, jag tycker han båda står för en ganska så rak ledarstil också. Jag tycker liksom många hade valt att hantera när Boja Toraj halvvägs in i serien eller något sånt där blir utbytt, stjärnan med målskytten liksom så där, gnäll som ganska många spelare gör, visa med sitt tydliga missnöje när man blir utbytt, och det är liksom ingenting sånt där som Lagerlöf och Kim Bergstrand väljer att ta in i omklädningsrummet. rummet och det här löser vi internt grejen. Han går ut och säger, det där får han lägga av med. Mm. Det tillhör inte vårt lag liksom att bete sig på det sättet. Vilket jag tycker liksom är en rakhet och en direkthet i kommunikationen och ett jäkligt tydligt bevis på att här är det laget som går först. Mm. Det är inte en individ, det är inte en stjärna som går först. Och, de har varit duktiga rakt igenom, det får man ge dem.
Man kan ändå tänka den där ångesten som alla Djurgårdens supportrar måste ha känt i halvtid när det liksom stod 2-0 till Norrköping. Och jag vet, Bosse Andersson, sportchefen, sa ju också det efteråt att vi har varit jagade hela säsongen, och så var det ju verkligen att ända in på slutminut i sista omgången. Alltså jag ryser nästan när jag tänker på den dramatik som var där innan det avgjordes.
Han segnar ju ner där. Bosse segnar ju ner.
Ja, det kunde man nästan. Ja, han var helt knäckt.
Jag har varit orolig hela hösten. Vi är inte det bästa laget. Vi står där med bucklan.
Vad känner du i halvtid under ägget?
Jag mådde inte bra. Jag mådde inte bra, men jag visste att jag hade tro på det. Fy fan alltså. Titta på det, och då går in och fixar det.
Vad är det som avgör?
Nej, vi avgör. Vi har så jävla härliga killar som jobbar hårt ihop. Vi har två tränare som är magnifika. Och jag menar, de är så jävla coola i halvtid. Går ut och så gör man det här. Vi har en stark tro.
Men man gillar ju ändå det, man gillar ju kanske inte att någon faller ihop, men alltså man gillar ju ändå att få se känslor och att det känns väldigt ofiltrerat, att det är så, det är tårar och det är glädje och det är kalabalik och allt på samma gång.
Helt underbart.
Är det häftigt att se.
Och tittar vi på tips, apropå tips igen, så var det ju så att varken du eller lyssnaren Lucas Adrian, ni hade ju ett vad där du sa Malmö FF och Lucas sa Norrköping. Ingen av er fick rätt, men oj vad nära det var. Jag menar, när det var i halvtid så kunde ju du göra V-tecken.
Faktiskt, 45 minuter och lite till.
Ja. Men sen blev det alltså så, vi bestämde ju att 1000 kronor ska gå till välgörenhet, och nu blev det ju ingen av er som vann, och då har vi, ni kom överens om, såg det här på Twitter, på att 500 kronor vardera, och då är det Lukas som har bestämt vilket välgörande ändamål det ska gå till. Vi har ju haft det här i hockeyn tidigare också, det går till Viggo Foundation, och det är alltså stå upp komikern och programledaren Måns Möllers organisation för barn med autism och andra neuropsykiatriska diagnoser, alltså ADHD, Asperger och så vidare, att de barnen ska kunna få idrotta på bra villkor. Och det hänger ihop med att Måns Möllers son Viggo har autistiskt syndrom, och det har även Lukas, så det är anledningen till att han brinner för det. Vi kan hänvisa också till vigofoundation.se, den hemsidan där ni kan läsa mer om just den här välgörenhetsorganisationen.
Mm, jag har redan swishat in mina pengar dit och tycker det känns jättebra att vara del av och hjälpa Viggo Foundation att nå större spridning och framförallt om kunskap om vad autism är. För det tycker jag vi alla behöver veta mer om.
Men om man inte redan gjort det, så kan jag tipsa om att lyssna på Måns Möllers sommarprat som var i somras, som jag tyckte var jättebra. Väldigt starkt och såklart också inslag av humor. Men där han berättar om sin son och just det här med problematiken, att han hade inget lag som han kunde vara med i och så vidare. Och den drivkraften för han som pappa då, att faktiskt ge sin son en möjlighet att få vara med och idrotta. Väldigt fint och starkt.
Ett tag senare så går vi till en skidskola. Jag vill lära Viggo åka slalom. Eller inte jag. Jag tänker att det är bättre att någon professionell lär Viggo. Men vi har tittat på YouTube och förberett oss, och han vill prova. Så jag säger till luckan när man skriver in sitt barn i skidskolan: du, här är Viggo, han vill gärna vara med. Han är införstådd med vad ni ska göra, men han kommer inte svara på tilltal. Han har inget språk, för han har autism, men han vill vara med. Har han autism? Nej, det här kan du inte lägga på oss. Oj. Nej, vi har inte specialkompetens för att... Du får söka dig kanske till friluftsfrämjandet, har säkert någon handik. Nej, det där... Ingen är ond, men i sin rädsla för att göra fel så slutar det med att jag och Viggo fick åka hem från skidbacken den här dagen.
Ett liknande engagemang har Berang Safari, i fotbollsspelare i Malmö FF, som har två tvillingsöner med autism och så. Men som engagerar sig jättefint också, just för att alla ska kunna vara med och spela fotboll. Och det där engagemanget hängde faktiskt MFF på också, och har liksom gjort till sin mission under det här året att bidra till att fler får veta vad autism är och lära sig mer om det och så. Så bland annat alla årskort hade fina små handavtryck från små barnhänder som tillhörde Berang Safaris två söner. Så det är jättefint, tycker jag, liksom, för att då når man en större trovärdighet på engagemanget när det också finns folk i, som är en del av det, som verkligen vet vad det handlar om, istället för att rent så där generellt bara engagera sig för ja, någonting, men där den naturliga kopplingen kanske inte finns.
Sporthuset 217.
Så jag tycker det är ju ett jäkligt fint, okej, det blev inget SM-guld för Malmö FF, men det blir ju ett jäkligt fint sätt ändå att runda av karriären, att veta om att det är sista året, att det är sista matcherna och sista här, sista där, och få den kärlek som Marcus Rosenberg har gett och sådär. Han stack ut som 23-åring ute i Europa och spelade sig runt via Ajax, Werder Bremen, Santander, West Bromwich, kanske glömmer någon klubb, innan han vände tillbaka som 31-åring. Under de här sex åren, det är sex år som han har kunnat ge Malmö FF och Allsvenskan, så har det blivit tre SM-guld, två Champions League-gruppspel, två Europa League-gruppspel. Så han har ju varit med och tagit MFF till en ledande klubb i Sverige och en klubb att räkna med i Europa. Där har vi liksom legacyt på det sättet. Men alltså, det jag kommer att sakna, för jag känner den saknan redan, och jag skulle inte bli förvånad om det är ganska många andra med andra klubbsympatier som också kommer att sakna Marcus Rosenberg på olika sätt. Det är den här personligheten väldigt mycket. Alltså, se när Marcus Rosenberg går, man må ju, en del blir ju säkert provocerade av det och irriterade av det, men det är ju som en som går med en stålmannen cap bakom sig. Ja, men har det, alltså, tänk på Erik Hamréns Shining. Ja, men är det inte Shining över Rosenberg, så säg vad. Och liksom den här står för den här malmöitiska kaxigheten som även innehåller en glimt i ögat som gör det så svårt att stå emot det. Och så självklar, men också allt som oftast med leverans. Jag tycker han har varit en otroligt god representant för sig själv. Jag tycker han har varit en otroligt bra representant för Malmö FF. Och viktigast av allt, en otroligt viktig profil för Allsvenskan. Och den profilen kommer jag sakna. Jag ser liksom, ja, men vem ska kliva in och kunna ta det stora hålrum som Marcus Rosenberg lämnar. Det är liksom att både kunna vara den personligheten, både kunna leverera på fotbollsplanen, och att i slutresultaten också ger över tid bra resultat för klubben du representerar. Alltså den är rätt stark, alltså, och jag känner den saknad redan.
Men det känns ju verkligen som att Marcus Rosenberg, han var ju de stora matchernas man på något sätt, och var ju en stor anledning till Malmös framgångar i Champions League. Jag tror han gjorde 17 mål i Champions League-sammanhang om man räknar både kval då, och gruppspel, och bara det är ju en bedrift i sig. Och precis som du säger, Jens, just det där också, De prestationerna i kombination med den personlighet som han var. Alltså jag vet många gånger när jag mötte honom i intervjusituationen. Han hade ju alltid den där glimten i ögat och ja, men kom med raka bra svar och kunde också liksom trycka till lite och liksom bjuda på sig själv. Och det behövs i allsvenskan och jag hoppas innerligt att det är någon annan som kan kliva fram och bli nästa stora profil. Men ja, det är klart att det blir en profil fattigare. Det är ingen tvekan om saken.
Lasse brukar sticka iväg och efter kaffe.
Kaffebreak nu. Är det kaffepaus?
Nej, jag var tvungen att, alltså, jag har lite roddigt här. Jag slut av din mening, jag var tvungen att sticka iväg för att jag har alla hundar här därför att Lasse har stuckit på någon märklig resa till Skottland.
Aha. Ska kolla sin whiskytunna, tror jag.
Jag tror att det är något sånt, va?
Ja, ja, ja.
Så att jag har ju ett pärlband med hundar här som ska in och ut ur hela tiden.
Veckans surr.
Och precis nu när vi spelar in det här avsnittet så kommer det besked om att Daniel Kindberg, den tidiga ordförande och verkligen Östersunds fotbollsklubb starke man, döms till 3 års fängelse och får näringsförbud i 5 år. Det är alltså tingsrättens dom. Ytterligare 2 män döms för att i samråd med Kindberg ha svindlat 10-tals miljoner till Östersunds fotbollsklubb. Och det här kommer ju då överklagas, det kunde man vara ganska säker på egentligen, oavsett hur domen skulle vara, att den kommer överklagas till nästa instans. Själva Östersunds fotbollsklubb riskerar i nuläget inte någon tvångsnedgradering. Det har vi kunnat läsa om enligt Östersundsposten, så är det så att licensnämnden la ner anmälan mot klubben eftersom preskriptionstiden hade gått ut. Men det intressanta är ju ändå Kindberg som har byggt upp hela Östersunds fotbollsklubb och att han nu är dömd. Sen får vi se om det rivs upp när det bara kommer jurister då i hovrätten. Men det här kommer alltså precis nu, så vi kommer för anledning att återkomma i ärendet, men bara spontan reaktion kring domen, Camilla och Jens.
Ja, men den spontana känslan är ju såklart att det är oerhört tråkigt att Östersunds fotbollssaga, om man får säga så, nu landar i det här. Vi kan ju räkna med att sista ordet inte är sagt. Men ändå, man tittade ju på Östersund och såg dem bygga upp någonting otroligt, hur de tog sig upp i seriesystemet och då mycket tack vare Daniel Kindbergs tro och ekonomiska hjälp, och att nu få veta att det inte gick rätt till känns ju såklart oerhört tråkigt, samtidigt som man ju vill att sanningen ska komma fram. Och jag vill återigen skicka beröm till den reporter på Östersundsposten som ju började nysta i det här. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt.
Ja, och Linda Hedenjung, hon är snacka om att ha gjort ett scoop som hon har gjort då, efter att ha granskat det här under flera år. Och det leder fram till det här. Men sen, som sagt, många turer kommer att fortsätta. Och som sagt, det kan ju också rivas upp i hovrätten. Det har hänt förut. Men utan tvekan så är det ju ett dramatiskt besked som alltså alldeles precis i detta nu kom till oss.
Högt i tak i sporthuset.
Vi har några till frågor om fotbollsallsvenskan, inte minst när det gäller upp- och nedflyttning om en stund ifrån våra lyssnare. Men nu, som jag har förstått på dig Camilla, för du räckte upp handen och sa jag har en hockeygrej jag skulle vilja ta upp.
Ja, men precis. Helgen som var gick ju TV-pucken av stapeln och för allra första gången så hölls även turneringen för tjejer. Och jag kan inte låta bli att fundera på varför man inte har gjort det här tidigare, för det verkar vara en total succé, om man får säga så. Så många positiva rubriker som jag har läst efter den här helgen. Turneringen spelades i Leksand och passande nog så var det ju också Dalarna som blev den historiska första vinnaren på tjejsidan, anförd av Leksandspelarna Nicole Hall, Ida Karlsson och Tuva Kandell med flera. Och kanske att det var framtidens damkronor vi fick se här. Men frågan som jag ställer mig är bara hur de här otroligt duktiga unga tjejerna ska få den där viktiga internationella erfarenheten som behövs. På tjejsidan så finns det nämligen bara ett U18-landslag innan damkronorna. Tittar vi däremot på herrsidan så finns det U16, U17, U18, U19 och juniorkronorna innan 3 kronor. Jag tycker att satsningen på TV-pucken är helt rätt, men vill man att damkronorna ska vara med och slåss om medaljerna i de stora mästerskapen som de gjorde i början, mitten av 2000-talet, så tror jag att det även faktiskt behövs ett U16-lag för att liksom hoppet inte ska bli för stort till U18 och damkronorna. Man gjorde ju också en satsning inför ungdoms-OS 2016 och hade då ett U16-lag. Och det slutade med att Sverige faktiskt vann den turneringen och ett par år senare tog samma kull silver i U18-VM. Och tittar man även på andra länder så ser man också att de länder som faktiskt satsar på U16 till exempel, att de har bättre resultat senare. Senaste VM:et så åkte ju damkronorna faktiskt ur A-turneringen och spelar nu B-VM.
TV-pucken är ju ett jättedragplåster och en marknadsföringsplattform för ishockeyn som jag tror genom åren har lockat till sig otroligt många spelare. Och att det dröjde till nu kan man ju verkligen ifrågasätta innan det blev TV-pucken även för tjejer. Men det är klart att det här måste ju rekryteringsmässigt locka så många fler att vara med. För jag kommer ihåg själv när jag spelade hockey hur liksom, det var ju TV-pucken var ju hela grejen nu. Det var ju större än störst alltså för,
och du var med och, eller?
Nej, det är ju det, nej, som är grejen också. För, så det här är ju baksidan med, ja, kan jag tycka. Var liksom att jag blev inte uttagen till TV-pucken. Och då tittar jag bara på Björklövens alla hela laguppställningen i hela truppen. Och så kollade hur många är det här som inte har spelat TV-pucken. Mm. Och det var en spelare, Björn Bergius. Övriga hade lirat TV-pucken. Så för mig var ju det liksom signalen, okej, du kan lägga grillen åt sidan och så behåller du fotbollsskorna på, så kör vi vidare.
Jag måste kolla lite hur det gick för Björn Bergius här bara.
Jag ska, han var se. Inte så dum, han vann SM-guld i varje fall och...
Nej, försök inte. Du vet, han var ju med han var med 5 år i Björklövens A-lag, ja. Mellan 78 och 83. Han kom från vilken klubb till Björklöven? Jo, IFK Bäcken, vad är den?
Ja, det kan man fråga sig.
IFK Bäcken.
Ingen aning. Bäcken.
Ja, Björklöven. Och sen spelade han 5 säsonger i Björklöven. Och sen så avrundade han division 1 i Mora. Men han höll sig inte kvar fram till guldet 87. Däremot var han med i SM-finalen mot AIK 1982. Så att han var högt upp i alla fall.
Tidigare i generationen där då. Okej, det är Tore Ökvist då. Ja. Som har fått ett par assist av Björn Bergius.
När du vaknade i morse, kunde du tänka dig att en Björn Bergius namn kommer att dyka upp i podden?
Nej, det tänkte jag inte.
Det är så härligt. Den här podcasten sticker iväg på några små snåriga stigar ibland. Ja. Nej, men alltså... Och just det här med vikten av TV-pucken har ju diskuterats många gånger i många olika sammanhang. Jag tror att bland annat Johan Forsberg, som ju numera spelar med Modo, tidigare Luleåspelaren, har liksom gjort inlägg om det där att det är inte kört för att man inte kommer med TV-pucken. Mm. Han spelade inte TV-pucken, om jag minns rätt.
Men om TV-pucken har ju varit kritiserad när det gäller det här. Alltså,
precis, men, att det ska
men,
vara så
men det är en annan fråga, för när det gäller damerna så är det ju just nu liksom bara positivt att de kommer med. Men för herrarna så kan det vara lite lurigt, som ni är inne på då.
Ja, men jag tänker att om vi lägger den biten åt sidan liksom, så tycker jag just det, att det var väldigt positivt. Utan att ha räknat alla artiklar som skrevs, så var känslan av att det var väldigt många artiklar som skrevs, och det ökar ju i sig intresset och vetskapen om sporten. Och jag tror att gemene man kanske inte visste vilka de här Leksandspelarna till exempel som jag nämnde var innan TV-pucken. Och det är där man känner att nästa steg borde ju självklart vara att få bli uttagen till ett U16-landslag.
Men du sätter ju fingret på någonting här, för jag såg Mats Wennerholm skrev krönika i Aftonbladet, nu är det bara för svensk hockey att ta hand om alla de här talangerna. Men nu kommer du med någonting konkret. Så det här är ju konkret då, fixa ett U16-landslag. Jag såg Ylva, förbundskaptenen, sa att det finns underlag för ett U16-landslag, för man förstår ju själv att glappet blir enormt. Nu kan det i och för sig vara så att de som har varit allra bäst i TV-pucken, apropå Modo, var det inte Anders Hedberg tror jag som spelade TV-puckfinal. Anders Hedberg som vi hade med i förra avsnittet i Sporthuset. Vi knyter ihop allting här. När han kärleksbombade sin gamla arena Madison Square Garden. Hedberg åkte direkt från TV-puckfinalen och spelade A-lagsmatch med Modo. då som 15-åring eller 16-åring var det var då som var åldern i TV-pucken. Och det kan man tänka sig att några av de bästa tjejerna här nu, de är ju redo för U18-landslaget. Men om vi ska få liksom en bredd, nästa steg för alla de här, det är ju att hoppa in i det här 16-årslandslaget. Mm. Det är en svår övergång och därför så är det ju ett klockrent ämne. Så fixa ett U16-landslag nu!
Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni?
Tack för att ni hör av er till Sporthuset. @sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast heter hemsidan och Instagram. Introinspelen här i början, smarta, kluriga, komplexa. Åsa Johansson, Patrik Riddersporre, Tobbe Risve, Petter Persson, Anders Fyr, PM Larsson fick igenom sina önskemål. Och i samma stund som vi håller på nu så håller vi på att bara smattra in meddelanden, tror jag, från André Ulfborg. Han brukar komma efter ungefär ett dygn och då skickar han så här.
Jag skapar något program som spottar ut alla.
Ja.
Han bara matar in ett nummer och så brrrr, kommer en lista.
Det måste ju kunna fixa på din Kanada-firma där, Sportlogic, va?
Faktiskt, snacka med dem. Sporthuset har en request.
Ja.
Och det var så nära att laget åkte ur Superettan förra säsongen med de där dramatiska matcherna mot Oskarshamn. Och den här säsongen var man nederlagstippat. Precis som Mjällby, men det kommer slutsignalen. Varberg spelar i fotbollsallsvenskan nästa säsong. Jo, då, så är det. Och en av hjältarna står där nere, det är Joakim Persson som huvudtränare. Och så man har jobbat med det här laget under snart två säsonger. Och kolla glädjescenerna.
Grattis Varberg till den allsvenska platsen. En av de mer sensationella nykomlingarna genom tiderna, får man väl kanske säga. Anton Elfström hörde av sig till oss via Sporthuset podcast, vår hemsida, och sa: Lilla Varberg har nu lag i högsta serien i fotboll, handboll och innebandy. Och det är häftigt då också pekar på att Varberg och Falkenberg, två så små städer, nu finns båda i allsvenskan med bara 4 miles, det är till och med mindre, 3,5-4 mil någonting sånt där, mellan de här båda städerna. Så grattis Varberg, säger vi, som alltså tog klivet upp precis som Mjällby. Och vi fick också ett inspel apropå lag som åker ur, för det är ju klart nu att både Eskilstuna och GIF Sundsvall åker ur. Det var från Mats Jonsson. Ni tog upp lag som åkte ur allsvenskan förra veckan. Hur lång tid det tagit innan lagen återvänt efter degradering? Och Mats, som skriver på fotbolldirekt.se, han har gjort ett arbete på det här och kunde då konstatera att under 2000-talet så är det 8 av 45 lag som har åkt ur och sen direkt gått upp. Och genom den allsvenska historien, kompletterar statistikgeniet Mikael Häggström med, så har det hänt 50 gånger på 96 år. Och Halmstad är de som är stora specialisterna förresten på det här med att åka ur och sen upp direkt då. Det bästa av allt, det är att vi får två nya naturgräslag istället för konstgräslag. Jag har ingenting emot Sundsvall och Eskilstuna som lag, men just det här att allsvenskan har blivit en konstgräsliga, ett systemfel, menar jag, på med tanke på hur det ser ut i fotbollseuropa. Så ser det inte ut. Det är inte åt det hållet vi går. Men svensk fotboll har haft 10 konstgräslag i år och ett konstgräsguldvinnande lag. Och nu får de alltså upp Mjällby och Varberg som spelar på naturgräs. Sen får vi se hur det blir i kvalet här då mellan Brage och Kalmar.
Jag har inte sett det så tydligt tidigare som jag ser det nu. Och det är klart att, som du säger Tommy, liksom att vissa lag spelar 25 av 30 matcher på konstgräset, vilket innebär att ja, men då bygger de ju sitt lag med spelare som är duktiga på det underlaget. Och det har betalat sig bra i år. Nästa år kan det vara 2 lag färre på konstgräs, vilket innebär att det kan mycket väl vara så att det glider över mot lag, om man tittar på AIK till exempel och Malmö FF, IFK Göteborg, som spelar på naturgräs istället. För som det har varit i år så skulle jag vilja säga att det krävs att du har en konstgräselva och du har en naturgräselva. Jag menar ju inte att det är 11 helt olika spelare. Men i många lag så finns det 3-4 spelare som inte gör sig själva rättvisa alls på konstgräs. Vilket egentligen innebär att lag som inte är vana att spela på konstgräs och är byggda för naturgräs, vilket jag tycker man ska utgå ifrån, behöver ha ett gäng andra spelare och kasta in i de matcherna för att ha en chans att mäta sig. Nu kommer ju vän av ordning och säga liksom att ja, men Djurgården vann SM-guld och de vann ju på gräs och på konstgräs. Så då kan man ju säga att ja, men de har lyckats med en mix. Mm.
Vi har pratat tidigare, Jens, om det här hybridgräset. Varför inför man inte bara det då? Är det för dyrt?
Mm, exakt. Och jag tänker så här, men det här med kostnaden då, Camilla. Nu blir det dubbla pengen till Allsvenskan ifrån TV då, när Discovery, där jag, som jag hör till förresten, tar över Allsvenskan. Då skulle ju, jag vet att Svenska Hockeyligan gjorde så att de släpper inte ut alla pengar till klubbarna bara för att det ska bli bättre löner då till någon yttermittfältare eller tredje kedjan i hockey. Utan man fonderar pengar för viktiga ändamål. Och finns det något viktigare ändamål än att lägga pengarna på det här? Vi pratar mycket om VAR, det är en annan grej man kan satsa på, men det här är ännu viktigare. Lägg pengarna på att fixa hybridgräs och det som krävs för att man ska, för det kommer krävas ett arbete också, tänker jag, när man är på kallare breddgrader för att hålla ordning på det. Men det går ju. Det är klart det går. Det är möjligt om man har pengar och resurser.
Kan man i Rosenborg ha naturgräs så kan man ju såklart även en bra bit upp i Sverige ha naturgräs. Så jag tror liksom regelverket måste till, för då kommer de att söka efter olika typer av lösningar istället för att i nuläget bara kunna hålla handbromsen inne och spela vidare på konstgräs. Jag tycker liksom, kan Rosenborg i Trondheim spela på gräs, då kan många svenska klubbar göra det också.
Östersund och Trondheim är för övrigt exakt på samma, i linje med varandra på kartan, noterbart. Men en sak då, Hammarby det mest utpräglade konstgräslaget i Allsvenskans historia, eller?
Ja.
Alltså rent konstgrässpecialistlag.
Ja, och de spelar ju en fenomenal fotboll på det underlaget också. Och eftersom de spelar 25 matcher där så förstår jag att de bygger laget på
helt
det sättet. Det är smart, det är helt rätt. Men att det har varit så utpräglat som i år och som med Hammarby, det tror jag inte vi har sett någon gång tidigare. Men som sagt, fotbollen...
Men då kan man undra, vad är problemet, kan man undra, Jens, också? För att jag menar, om de spelar så roligt, då är det väl härligt att man spelar på konstgräs. Om den roligaste fotbollen spelas av ett konstgräslag som Hammarby gör, det skulle kunna vara motargumentet.
Det skulle det kunna vara. Samtidigt så tycker jag hela tiden att den här konstgräsdebatten har ju inte bara att göra med vilka som vinner och vilka som förlorar, utan vad vill vi fostra för spelare och hur klarar vi av att hantera och spela ut i Europa. Och om man har väldigt svårt att vinna på naturgräs så kommer man, och om man ska ut i Europa och spela, så kommer man få det jobbigt. För där spelar man bara på gräs. Jag är olyckan, olet olyckan. Ovidovidovidovidovidovidolyckan. Krasch och banglyckan, gnissel och panglyckan. Så akta er för mig, annars händer en grej. Olyckspåsen i sporthuset. Hon som var så likable, hon som kändes så naturlig och som man trodde på och hoppades på skulle vara ren, var inte ren. Marion Jones.
Ja, alltså jag mår dåligt av det här som ska hända nu. Det här är jobbigaste dopningsfallet inom friidrotten som jag har upplevt. Det är det som har slitit hårdast på mig av alla. Just det här som du är inne på, Jens.
Sätt fingret på vad, varför?
Jo, därför att det handlar om en idrottare som redan hade allt och som verkligen inte hade behövt dopa sig för att uppnå framgång. Vi pratar om en megatalang på en Usain Bolt-nivå. Alltså vägen mot att bli en av tidernas största friidrottare låg utstakad ändå för henne. Men hon hamnade i dåligt sällskap, drogs in i en av tidernas största dopningshärvor. Så här är nu då, tyvärr, men den är viktig, berättelsen om Marion Jones uppgång och fall.
Hi, I'm Marion Jones. I lost the 5 Olympic medals that I won at the Olympics. I lost a multi-million dollar income. I lost endorsements. I lost my reputation and everything I had worked so hard to achieve. But the most devastating loss was the loss of my freedom. I went to prison. Why? Because I took performance-enhancing drugs and I lied about it.
So it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust.
Ja, Marion Jones var en extraordinär idrottstalang. Redan som 12-åring så skriver hon på svarta tavlan i skolan: jag vill bli olympisk mästare. Redan som 15-åring så kvalar hon in till den amerikanska OS-truppen i Barcelona som reserv i stafettlaget som 15-åring. Apropå talangnivån. Men hon tackar nej för att istället satsa på basketen, där hon är en lika stor talang, på University of North Carolina, där hon sedermera skulle bli amerikansk college-mästare. Någonting som är riktigt stort over there. Det skulle dröja sen till hon blev 21 år faktiskt innan hon helt övergav basketen som hon älskade så mycket. Collegekompisarna och lagledarna grät när Marion lämnade dem för den stora friidrottsvärlden. Och ett år senare, efter att hon bestämde sig för friidrott, så blev hon världsmästare. Världens snabbaste kvinna på 100 meter med smeknamnet Lady Marion. Och det var då jag intervjuade Marion Jones för första gången. Det skulle bli ett antal gånger till, som radioreporter i Aten 97. När jag vinglade in där på mitt första friidrotts-VM som reporter. Hon var så annorlunda, som Jens var inne på också. Utåtriktad, pratglad, charmig. Men så den märkliga relationen med den dåvarande pojkvännen som skapade ett mysterium runt henne. Pojkvännen var kulstötaren, 150 kilos bjässen CJ Hunter. Och att dras till dominanta män, för det kan man lugnt säga att CJ Hunter var, med tveksam syn på dopning, skulle starkt bidra till Marion Jones fall. CJ Hunter åkte fast i ett antal dopningskontroller i samband med Sydney OS 2000, där Marion samtidigt blev den stora drottningen med 5 medaljer, varav 3 guld.
Start and Marion Jones attacking right out of the blocks. Kathy Freeman down in lane 2, not off to that greatest start. Here they come at the top of the home straightaway, and Marion Jones has the lead. Marion Jones powers to the front. It's Marion Jones there. No one else can catch her. She's running away from the field again. Here they come to the line. It's marvelous Marion. Goal number 2.
Guld på 200 meter här, dessutom 100 meter och långa stafetter. Medalj på korta stafetten och längdhopp i samma olympiska spel i Sydney. Ingen annan kvinnlig friidrottare, varken före eller efter, har lyckats med detta. Men relationen med CJ Hunter blev en belastning. De skilde sig. 2 år senare sprang hon istället fram och gav den amerikanska sprinten Tim Montgomery en kyss efter hans världsrekord i GP-finalen i Paris i september. Hennes nya man var avslöjad. Ett år senare föddes deras son, Tim Montgomery Jr. Men samma år nystades också den största dopningsskandalen i amerikansk friidrottshistoria, kanske till och med amerikansk idrottshistoria, upp. En härva som också skulle bidra till en ny skilsmässa mellan Jones och en dopad friidrottare, Tim Montgomery, 2 år senare. En man vid namn Victor Conte hade via sitt företag som heter Bay Area Laboratory Cooperative, förkortat Balco, försett en hel drös idrottare med sofistikerade dopningsmedel. Det mest sensationella, en special framtagen anabol steroid som inte gick att upptäcka vid vanliga dopningstester, som heter THG. Och massor av idrottare åkte fast i härvan, och 2 av dem var just CJ Hunter och Tim Montgomery, det vill säga Marion Jones, båda män. Under Hunters utredning så anklagade han Jones för att också ha dopat sig. Men Marion fortsatte neka till all inblandning.
That I have never ever used performance enhancing drugs, and that I have accomplished what I have accomplished because of my God-given abilities and hard work.
Just nekandet inför federala utredare skulle sätta Marion Jones i en mycket mycket värre sits än alla andra i Balco-härvan, när hon till slut erkände flera år senare att hon varit dopad i samband med Sydney OS.
Namely my mother, my husband, my children, my brother and his family, my uncle, and the rest of my extended family. I want you to know that I have been dishonest. And you have the right to be angry with me. I have let my country down, and I have let myself down. I recognize that by saying that I'm deeply sorry, it might not be enough and sufficient to address the pain and the hurt that I've caused you. And because of my actions, I'm retiring from the sport of track and field, a sport which I deeply love.
Ja, när Marion Jones till slut erkände så la hon alla kort på bordet och var oerhört ångerfull, som ni hör. Hon dömdes till 6 månader i fängelse för att ha ljugit för de federala utredarna. En dom som hon avtjänade under 2008. Hon blev också av med alla 5 medaljer från Sydney OS 2000, ytterligare 3 från VM i Edmonton året efter. Och hennes tid i Carswell-fängelset i Texas blev något av ett helvete. Hon satt bland annat isolerad i 45 dagar. Isolerad alltså i det här fallet innebär att man är 23 av 24 timmar i cellen. Detta efter att hon blivit attackerad i sin mer öppna cell då och försvarat sig mot en medfånge då genom att slå tillbaka med en flaska. Men hon tog sig igenom fängelsetiden och 2 år efter fängelsestraffet så var hon tillbaka som idrottskvinna. Överraskande, hon återvände till basketen som en professionell idrottare i sin gamla favoritsport. Jones, som ju spelat basket i college, hade signat för WNBA-laget Tulsa Shock. Hennes premiärmatch spelades i arenan som vi kärleksbombade i förra avsnittet, Madison Square Garden.
To be able to say that I've played at the Garden, I mean, anybody who is a sports fan, I mean, it's a dream come true. I mean, I tweeted earlier today, gosh, as many times as I've been to the Garden to, you know, watch concerts or see basketball games or to run track meets, you know, to be able to step out there and play. It's just really nice and pretty exciting. I felt like a little girl out there, like looking up at the banners, and you know, you realize, and because I'm older than everybody, like you realize the history.
Jag tänker att det var just i The Garden som Marion Jones var tillbaka som idrottskvinna. Men basketen i all ära, Marion Jones är troligen den största sprintertalang på damsidan som världen skådat, oavsett dopningspreparat. Hon satte världsrekord för både 15- och 16-åringar och hade en jämn och fin utvecklingskurva. Hon skulle aldrig behövt dopa sig senare i karriären. Hon hade blivit bäst ändå. Oklart hur bra, men hon hade förmodligen blivit bäst. Men hon lyssnade på råd och allierade sig med fel personer och kunde inte stå upp mot dem här. Och det här har bidragit till att hon idag på ett riktigt bra sätt åker runt och gör uppskattade föreläsningar på skolor och klubbar till dagens idrottsungdomar om att stanna upp, ta rätt beslut. Och hon gör det utan att släta över sitt eget ansvar, berättar om hur hon lyssnade på råd från personer som hon litade på om viktiga beslut i livet och karriären. Ibland måste man fundera över vilka man umgås med. Hon lever idag ett riktigt bra familjeliv med 3 barn. Hon har sonat sitt brott och förhoppningsvis kan hon bidra till att nya idrottsungdomar inte gör samma misstag. För det är en viktig historia hon har att berätta, håll med om det, Lady Marion.
Ja, men alltså verkligen en historia som heter duga, och det man slås av egentligen varje gång det är något sånt här dopingfall är ju hur det raserar exakt allt. Det spelar ingen roll om hon bara var dopad under en period. Det blir ju liksom hela karriären som lite grann raseras av de här anklagelserna och misstankarna om när exakt tog hon preparaten. Det positiva i den här kråksången får man ändå säga att hon verkligen har använt sin erfarenhet till någonting bra.
Man befinner sig i en och samma miljö och den miljön inte är så bra, så misstänker jag att det går i små steg. Mm. Så flyttas det från någonting som är onormalt fel, så flyttas man sakta över till någonting som är fel. Mm. Och de där, man märker nog inte själv de små förflyttningarna, och helt plötsligt så är någonting helt onormalt normaliserat. Mm. Där ser man ju faran med att vara i en omgivning som inte är bra, och kanske också vara en person som lyssnar mer till andra än sig själv. Och man kan ju hoppas att det är något sånt som ligger bakom det hela. Erkännandet är ju verkligen erkännandets erkännande.
Mm.
Alltså, när det väl kom. Det är ju liksom noll undanflykt, noll alltså, ursäkta hela världen, och ni har all rätt, och det liksom, hon tar ju allting där, och det kan jag tycka är liksom fint. Men samtidigt, som man har ju sett jag tänker på Lance Armstrong samtidigt. Mm. Och hans förnekelse, och sen gråter man ut. Alltså det blir lite, de tårarna blir inte lika mycket värt när man har ljugit och svurit sig fri innan. Och det svärtar ju en idrottare för resten av livet.
Verkligen. Och det här gamla uttrycket man blir som man umgås är ju inte helt osant. Det är klart, är du i en miljö, precis som du var inne på Tommy, där man konstant pumpas med liksom budskapet att vill du bli bäst i världen, då måste du ta de här preparaten. Alla andra gör det. Alltså, och den attityden, då är det klart att till slut så påverkas man av det.
Medan jag skakar kärlekspåsen här så kan jag också säga att vi har fått ett meddelande från Andy Törnqvist som vill pusha för en tävling som heter International Swimming League. Simtävlingarna som har final i december i Las Vegas, där Sara Sjöström är favorit att vinna detta. Och det häftiga med regeln i de här tävlingen är att för detta dopningsavstängda inte är välkomna. Apropå Marion Jones då, som inte var välkommen på många galor under 2005 faktiskt, när hon var under utredning. Och det där kan möjligen bli någonting mer och mer vanligt förekomma. För det går ju för varje enskild gala att ta sina egna beslut om vilka som är med. Det kan vara ett sätt att komma åt de som har fuskat, med tanke på att det då inte finns livstidsavstängningar i den utsträckning som kanske många vill. Okej, detta om dopningen. Nu ska vi ta någonting mer positivt kanske, även om det var lite... Jag tycker det var bra sluten då på Marions saga här, att hon vek inte undan, eller hur?
Verkligen.
Mm, och försöker göra bot och bättring genom att föra sina erfarenheter vidare och rekommendera en annan väg.
Fint berättat också av dig, Tommy, måste vi ju tillägga.
Verkligen.
Då ska vi ta upp den här lappen då. Se om ni kan göra det tillsammans på något sätt.
Spänningen är olidlig. Både jag och Jens kryper närmare skärmen. Ina...
Skott. Ah, en häst. Nu pratar vi trav här. Oj, oj, oj. Den här är svår. Det här är ju väl Lasses område mer än något annat. Ina Skott, ja, det var ju en fin häst säkert.
Det tog några sekunder, Jens. Jag trodde att du skulle läsa andra. Ja. Därav den dramatiska kortet också.
Legolas, Ina Skott, och vad kan vi lägga ner?
Märker man nu att det inte är traventusiaster, men om vi kan få med Lasse. Vi har ju Lasse till nästa avsnitt, så då borde han ju kunna fixa det här, va?
Det blir perfekt för honom.
Mm. Var det Prix d'Amérique, tror jag, som Ina Skott vann? Du vet de här bilderna när Kjell P. Dahlström,
ja,
som ju var ägare, står och skriker på vid sidan om där,
ja,
passionerat. De bilderna får jag upp på ett Prix d'Amérique där Ina Skott vann. Lasse reder ut det.
Lasse får reda ut.
Ina Skott och trav nästa vecka i kärlekspåsen.
Jens, vad har du tappat bort den här veckan?
Nej, det är så mycket så att jag får inte plats på en A4-sida. Nej, jag menar, bara en bokade faktiskt med otroligt god framförhållning en sommarsemester.
Ja.
Trevligt.
Det är väldigt tidigt.
Ni vet att jag bor i Malmö, eller hur?
Ja.
Mm.
Bokade den från Stockholm.
Okay. Så du har alltså tappat bort vart du bor, kan man säga.
Exakt. Nej, det var ju
det var inte så att du behöver åka till Stockholm för att därifrån går den stora fina flighten.
Nej, verkligen inte. Så att min ambition var verkligen att boka från Köpenhamn. Det var med Lufthansa.
Mm.
Som tur är så har Lufthansa någon bra grej, som man har någon sån här 24 timmars ångerrätt.
Ah, vilken tur. Mm,
jag tror SAS är likadant och prisa de bolag som har det.
Jens räddning.
Så jag kunde ju... Det finns ofta en lösning på de flesta problem. Så jag fick tillbaka mina pengar och så kunde jag göra en bokning rätt i varje fall. Men jag upptäckte det...
Boka ut rätt destination, eller?
Ja,
slutdestination.
Det hoppas jag verkligen.
Vilka var det då?
Faktiskt i Bari.
Ah, ah.
På klacken i Italien. Har inte varit där någon gång, men har hört jättemycket gott och trevligt om det. Så det ska bli kul att åka ner dit.
Det var en ganska lugn miss, men jag märker att du har mycket annat på lagen, men det kan vi ta framöver då. Vi har ju en livepodd om ett par veckor, så kan vi lagra på liksom en lista, de fem värsta grejerna de senaste veckorna.
Det är ju den jag inte kommer att kunna vara.
Är det då du ska till Bari?
Då ska jag till Madrid istället. Så att det har ju kört ihop sig. Jag har ett möte nu på fredag som jag inte visste om att jag hade. Som jag också kommer att krascha. Så att jag är i riktigt dåligt trick för tillfället.
Du kommer inte till livepodden eller?
Nej, jag kommer inte att kunna greja det.
Så du har tappat bort livepodden helt enkelt?
Jag har tappat bort livepodden. Jag besöker Atletico Madrid och kunde inte tacka nej till det.
Nej, okej. Okay. Ja, vi får lösa det på något sätt. Jag skickar ett sms till Lasse och ser om han har någon bra poddkompis vi kan ta in.
Ja. Ja, jag känner mig dum.
Men Camilla, då håller vi tummarna då för, ja, vilket lag var det på lördag?
Det var väl ändå
Björklöven. Björklöven.
Tack för idag, Umeåligan och alla andra.
Tack för idag.
Tack själv, Tommy.
Vi hörs igen nästa vecka. Vi återkommer om när Jens kommer tillbaka. Vi ska dubbelkolla lite schema här bara.
Han talar bort sig själv innan dess.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com